gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having the wait.
We good.
We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, mina herrar, mina damer, live ifrån tvättstugan kommer det eventuellt låta som, för att undertecknad sheriffen sitter i källaren där också tvättmaskinen är i full jävla rulle. Men välkomna till denna succépodd som heter vadå?
Nej, inte NFL med Gnistan och sheriffen. Jag har druckit 4 öl ikväll, så förlåt mig för det, men den heter American Phil Attraction Olson. Såklart. Ja, exakt.
Vad sa du?
American Attraction heter den.
Ja, bra Olsson. Du är på gång. Undertecknad sheriffen och Gnistan Olsson på andra sidan.
4 öl ju.
Han är iskall.
Ja, men det roliga med det, jag dricker ju så jävla sällan så jag känner ju av det här liksom. Alltså, jag skulle säga mango om en dryck som jag dricker. Monster, Mango Loco. Och höll på att säga Mongo Loco. Men jag skulle säga det i lite fel sammanhang liksom, så jag bara så nej, kom igen nu för fan, skärp dig. Ja, sånt som händer, så eventuella felsägningar kan hända.
Ja, du är förlåten. Men det finns ju en sägning myntad av självaste Filip Hammar, eller om det var Fredrik Wikingsson som sa att man mår ju som bäst 4 öl in, så att du mår ju jävligt bra nu, Olsson.
Ja, men det gör jag. Och framförallt också när jag sitter med just mangolockon, inte mongolockon, framför mig här också. Och sitter och suttar lite på den för att komma någonstans tillbaka till, jag försöker till en stabil nivå igen. Men jag håller med någonstans. 4 öl djup, alltså det är en fin känsla. Går du till 5-6 öl, ja men då börjar det bli lite jobbigt. Och ligger du någonstans liksom 2-3, då står du fortfarande och trycker där i hörnet liksom. Så nej, jag förstår vad du menar. 4 öl är bra.
Jag kan berätta att den närmsta alkohol jag är, det att jag har ett pilsner urkel underlägg här bredvid mig som jag fick i Tjeckien. Och det finns en jävligt rolig story, för att det är en man då på den här. Och jag har ju varit i Prag väldigt många gånger och druckit urkel väldigt många gånger också. Och sen sitter vi på ett ställe och jag bara, vad fan, kommer liksom servitören ut? Och jag bara, jag känner igen dig. Han bara, I know why. Och sen visar han att det är då han på de här ölunderläggen.
Nej, skämtar du?
Och det som är häftigt med det här, det var att jag blev ju lite ställd, att det var ju som att möta en stjärna, för det här har man ju sett väldigt många gånger. Det finns ju lite olika, ska jag säga, men han är en av dem som är på urkellunderläggen.
Nej,
och då ska jag då försöka hitta en liksom motsvarig kändis. Och jag bara, it's for me like meeting Pamela Anderson. Och han bara, what? Men ja, så det, så nära jag en grogg.
Suttit i pojkrummet liksom och dragit lite lillrogga tillsammans med honom, eller? Är det det du menar?
Ja, men typ.
Typ så. Nej, men, är det han liksom som står heller upp ölen? Som... Eller vad har du egentligen för... För någon.
Ja, han står och ler och han håller i en bärs och han ser glad ut. Och, ja, men jag menar så här att alla vet ju typ vem Pamela Anderson är.
Ja,
om du ser henne på bild. Och alla vet ju också vem han är. De kanske inte kan namnet, men de vet att det där är han som står på urkellunderläggen.
Så, jag var tvungen att googla här, sheriffen. Jag ser honom här. Jag förstår någonstans vad du menar. Trevlig man, absolut. Bra,
riktigt krispig snubbe.
Ja.
Du Olsson, vi måste börja med lite trade som har skett i NFL.
Ja, du får
ta täten. Vilken tycker du är bäst av de som har skett i närtid?
Ja, men jag tycker den stora traden egentligen är ju faktiskt alltså Washington Commanders, som väljer att trada till sig då en av de bästa defensiva spelarna, defensiva backarna, det vill säga Marshon Lattimore ifrån New Orleans Saints. Den traden visar verkligen på att nu förstår Washington Commanders vilken möjlighet de har den här säsongen att potentiellt sett kunna gå så långt som möjligt in i slutspelet och potentiellt sett till och med en Super Bowl. Det är det liksom de satsar på med den här traden, för att de behöver signa honom till ett nytt kontrakt nästa år eller efter den här säsongen om de väljer att behålla honom. Eller så är det så att de bara ger upp det som de nu gav upp för honom för att satsa allting den här säsongen. Och jag tycker det är helt rätt. Jag älskar den traden. Och jag tycker att det är också det som någonstans Commanders behöver. De behöver stärka försvaret, för anfallet funkar jättebra. Det är någonstans försvaret som inte riktigt har hållit sig. på en nivå som såklart anfallet har gjort, utan det har krävts väldigt mycket ifrån Jaden Daniels för att de ska hänga med i matcher och också kunna vinna matcher. Och där tycker jag att Marshon Lattimore är en perfekt spelare för Washington Commanders. Så kul för honom också att ena dagen var 2-7 och dagen efter så är han 7-2. Det är fint.
Ja, det var ju kul i början av säsongen för Saints. Absolut. De var ju de som imponerade mest två första veckorna. Sen har det blivit riktigt kvicksand där.
Ja,
jag kastar in en annan bra trade för Detroit Lions, för de har ju behövt liksom en pass rusher nu när vår vän med de snygga syrrorna Hutchinson gick sönder. Och de har ju då plockat in Za'Darius Smith ifrån Cleveland Browns. Och det här är ju en riktigt jävla bra försvarsspelare även han. Så att de stärker ju också sina aktier och går hela vägen. För precis med samma argument som Washington, är det något som har funkat i Detroit så är det offensiven. De visar det vecka ut, vecka in. Och nu får man in liksom en ersättare medans Hutchinson är borta. Och ha de här två liksom monstren tillsammans sen om de liksom förlänger. Eller ja, om de inte tradar iväg någon eller så. Det är inte så att framtiden blir tråkig heller för Lions närmsta åren, utan de är ett lag som kommer vinna Super Bowl inom 3-4 år, tror jag.
Alltså mycket talar ju för det, alltså om de inte går och blir liksom Buffalo Bills där under 90-talet, att de kanske tar sig dit några gånger eller tar sig till NFC Championship, men inte längre. Alltså vi får se, men mycket talar för att, och jag tycker verkligen att Detroit Lions är det bästa laget just nu i NFC också. Alltså jag menar, den matchen de gjorde mot Green Bay Packers, den matchen som Jared Goff gjorde mot Green Bay Packers, det går liksom inte att förbise. Alltså det är ett extremt bra lag, oavsett vilket förhållande som vädret är i, oavsett vilka de ställs emot, de levererar. Men sen måste jag också nämna en annan trade som skedde, Preston Smith. Han har inte haft den bästa säsongen för Green Bay Packers, men han har ändå varit en stabil pjäs i deras defensiv. De vill att trada iväg honom för att någonstans frigöra lite cap space till då Pittsburgh Steelers. Och Pittsburgh Steelers behöver mer folk i defensiva linjen och framförallt då kunna liksom bidra på andra sidan av TJ Watt. Och där känns Preston Smith som ett bra val också. Så kul egentligen för både Preston Smith och Za'Darius Smith, som båda en gång i tiden var i Green Bay Packers tillsammans, nu under den här trade deadlinen gick till två helt nya lag. Alltså den ena får möta Green Bay Packers en gång till och det andra laget får hamna i AFC istället. Så två stora trader där, definitivt.
Ja, nu lämnar vi traderna och hoppar tillbaka till helgen som var. Reflektioner ifrån gångna veckan.
Nej, men alltså en av de stora grejerna som jag tycker väl, eller stora och stora, vi har ju vetat om det lite under säsongens gång, men alltså jag är förbryllad hur det här Dallas Cowboys-laget spelar och hur dåliga de är. Jag trodde ju verkligen liksom att mycket, med tanke på att mycket fanns kvar från fjolåret i Dallas Cowboys, så de gick ändå så pass bra som de gjorde, men att de har inte vunnit en hemmamatch i år. De är ju fruktansvärt jävla dåliga. Och det är inte så att Atlanta Falcons liksom körde över dem i den här matchen, utan det är mer liksom Dallas Cowboys bara spelar förbaskat risigt. Några av deras playcallings, alltså att de vågar ändå gå på det på 4th-and-1 exempelvis. Ja, men det kanske de behövde göra i just den situationen. Men det spelet som de kallar i den situationen tycker jag är fruktansvärt dåligt. Och nej, som sagt, det är Dallas Cowboys år ytterligare som för deras fans slutar med förtvivelse. Och någonstans så måste jag också nämna Baltimore Ravens. Vilket jävla anfall de har just nu.
De verkligen ställde skåpet
på alla cylindrar. 41-10 mot Denver Broncos. Och Denver Broncos har inget dåligt försvar.
Nej.
Men Derrick Henry, han hade ju lekstuga med dem i stort sett. 41-10. Ja. Galet.
Om jag minns rätt nu, när jag var inne och kollade liksom så här touchdown odds inför den här matchen, då tror jag att det stod i 1-22 att Derrick Henry skulle göra en touchdown. Det är det lägsta i mannaminne. Det är en vanlig, alltså en spelare som gör touchdown frekvent brukar stå i kanske 1-60 eller något i den stilen. Men
nu ska jag inte svära på det, men det kan vara så att till och med Det var högre odds på att Baltimore skulle vinna matchen än vad det var på att Derrick Henry skulle göra en touchdown.
Ja, så kan det vara. Jag skulle vilja flika in också på Dallas, det vet ju säkert redan alla, men nu är ju också Dak Prescott borta ett par veckor. Många trodde att det var en handskada, för det var det som var i bild. Han satt och fick handen omplåstrad, ett litet skärsår, men det var tydligen något, någon ljumskel, något som hade gått på han. Så att han blev borta ett par veckor, och det kommer inte göra att Dallas blir bättre, utan det är ett jävla skitlag. Och anledningen är att de är lite för endimensionella. Alltså man har CeeDee Lamb som är en jävla bra wide receiver. Sen finns det några som är okej. Men att ta in, alltså, att ta in en spelare som var bra för 5 år sedan som running back i Zeke Elliott, det tycker jag är klantigt. Titta nu vad liksom Tony Pollard gör istället i Tennessee Titans. Han är ju, nu ska jag inte säga att han är deras bästa spelare, men han är absolut en spelare som överglänser Zeke Elliott 8 dagar i veckan. Och hade du haft det hotet istället i Dallas, plus att, ja, jag tror att det hade blivit ett annat utfall. Jag tror inte de hade varit lika dåliga med Pollard som running back.
Men det funkar ju inte längre att ha Jerry Jones som GM. Alltså jag menar, han är till åren. Han gör uppenbarligen fel beslut. Alltså, ta exempelvis traden som han gjorde med Carolina Panthers. Jonathan Mingo. Ringer det någon klocka på en liksom suverän offensiv spelare och ett vapen som Dallas Cowboys verkligen behöver? Inte direkt, va? Men de betalar mer för honom än vad exempelvis Kansas City Chiefs gjorde för DeAndre Hopkins. De betalar mer för honom än vad de själva fick tillbaka för Amari Cooper. Alltså det är så dåligt skött. Och jag är inne på det, eller jag håller med om det du säger just med Ezekiel Elliott. Jag tycker det såg bra ut i de första 2 matcherna, men sen, nej, det funkar liksom inte. En annan sak som inte heller funkar, Chicago Bears. Alltså jag menar, Caleb Williams är nu på gång att ha exakt samma mönster egentligen som vi har sett ifrån Chicago Bears i ganska många år nu. Nämligen att de draftar en ny quarterback, de sparkar headcoachen som draftar honom, och han år 2 kommer få börja med ett helt nytt system, en helt ny offensiv koordinator, och det kommer se lika dåligt ut. Och sen om 2 år till så kommer man förmodligen drafta en ny quarterback. Det är det som hänt med Mitchell Trubisky, det var det som hände med Justin Fields, och Caleb Williams är tyvärr på gång eller på väg mot exakt samma håll. Och det ser så jäkla risigt ut. Han såg jättebra ut i försäsongen. Han har haft några matcher där han har glänst. Men jag börjar bli skraj
över att... väldigt bra i London-matchen.
Absolut, men mot Arizona Cardinals nu i helgen och matchen dessförinnan, absolut inte bra. Ingenting funkar liksom. Och nej, jag är lite rädd att Chicago Bears kommer göra ett jättemisstag med Caleb Williams, och att tyvärr att hans karriär inte kommer få den farten och framgången som många hade framför honom och trodde om honom också.
Jag sätter mig och ror i motsatt riktning. Jag tror att det där kommer bli skitbra. För alltså, titta så här. Han har ändå blandat och gett. Visst, han har inte haft de här stora liksom, touchdown-statistiken, att han liksom kastar 3 touchdowns per match. Utan, men det som är grejen, om du tittar på Caleb Williams och den statistiken som är näst viktigast förutom att göra poäng, det är att liksom kasta bort bollar. Det gör han inte så mycket. Det som är grejen är hans speed. Han är lite för sörlig i fötterna. Vill göra lite för mycket, blir ofta säckad. Men det där är en lärningsprocess. Det kommer liksom, det kommer sätta, och ju mer han spelar med samma spelare och så kommer han lära sig 1, 2, 3 kast. Så att när den grejen försvinner så tror jag att det kommer liksom tuggas på yards. Och det som är, alltså, som jag också tror, att det är väldigt svårt första säsongen att, alltså du, när du blir draftad 1, det blir en extra press. Nu ska man säga det att den här, visst han var inte bra mot Arizona, men det var skyfall. Jag tror att hade det varit andra förutsättningar i den matchen
typ
hade han haft
10 minuter dock. Sen stängde de i taket. Så det är inte så att det ska
men det
påverka.
Hjälper inte.
Nej.
Jo då. Planen är blöt, bollen blir blöt, händerna blir blöta. Det är ett annat spel i väta. Och sen är det också med underlaget, att du får inte samma fäste. Och det är många parametrar som
spelar in. Men han spelar i Chicago. Jag alltså, han ska vara van vid sånt. Eller han ska bli van vid det. Han är inte van vid
det. Han ska vara van med vind, Olsson. Windy City.
Det nog fan regnar i Chicago. Nog fan blir det kyligt och jävligt där. Och lite hagel liksom som kom där i Arizona. Det ska han fan kunna ta alltså. Ja. Nej, jag är inte imponerad av Caleb Williams.
Jag är inte heller imponerad. Men jag tror att han kommer ha en stabil NFL-karriär närmsta 10 åren. Det är jag tämligen säker på. För han har i alla fall grunden att han ser att okej, jag har blå tröja på mig, jag passar till en blå. Det finns quarterback som inte gör det. Så att han är lugn.
Ja, det är väl sant. En match som jag ändå måste lyfta fram lite som var egentligen den bästa matchen under helgen. Fast ändå inte spelades under helgen, utan Buccaneers mot Kansas City Chiefs. Alltså vilken matchen då som gick till övertid. Buccaneers ledde ett tag matchen med 17-10, och sen kom Kansas City Chiefs tillbaka. Matchen gick till övertid. Kansas i vanlig ordning reder ut i övertid, men vilken matchen då. Och jag tycker Baker Mayfield ytterligare en gång visar verkligen att han hör hemma som starting quarterback i NFL. Han ska inte sitta på någon bänk, utan han leder det här Tampa Bay Buccaneers anfallet med bravur. Och framförallt då han också saknar Chris Godwin och Mike Evans, så tycker jag att hatten av till Baker Mayfield.
Och när vi ändå snackar om Baker Mayfield och precis har pratat om Caleb Williams, då kan man ju säga så att Baker Mayfield var ju inte... Han har ju fått att flyga i år. Ja, han var bra förra året också. Han fick att flyga förra året. Men samma där. Du kommer in i en dålig, ett dåligt lag. Du får ingen... Du har press på dig för du är högt pickad. Du har liksom... Det är svårt. Men sen, ja, det kan bli samma för Caleb Williams. Han kanske blir tradad. Han kanske spelar i Atlanta Falcons om 2 år. Vad vet jag, och får att flyga där. Det har ju liksom... Alltså det är lite samma kurva på en sån spelare. Tittar du på en som jag inte tror på, Chase Young. Där har du en som, det finns ju ingenting. Man har inte sett, alltså på två, eller en och en halv säsong. Bryce Young, förlåt. Du har inte sett en tendens att han ska lyckas med någonting. Nej, men den tendensen finns ju hos Caleb Williams. Och titta på Baker Mayfield, det kan ta tid. Men de är lite liknande tycker jag i sin... Alltså potential.
Ja.
Så att kanske flyga.
Ja. Mm. Vi får
Olsson,
se.
Nu skiter vi det som har varit. Fokus på denna helg. Det är torsdag när vi spelar in det här. Vad ser du i kristallkulan? Vi börjar med den matchen du tror blir mest spektakulär och sevärd.
Ja, men det är en match. Alltså, jag menar, det är två lag som på senaste tiden har verkligen levererat bra boll. Alltså, det ena laget är Washington Commanders. Alltså, vi har pratat upp dem extremt mycket, och jag tycker Jaden Daniels, om inte han blir rookie of the year, offensive rookie of the year, så är det fel i ligan. Han definitivt kommer att bli det. Alltså, det finns ingen spelare som konkurrerar mot honom just nu. Så som han har kommit in och så som han har fått en hel organisation, en hel fanbase att bara falla för honom. Och till och med folk som inte ens håller på Washington Commanders, du och jag, älskar att titta på hans spel. Det är roligt, rolig fotboll. Han möter nu Pittsburgh Steelers. Alltså det är två ganska gamla historiska lag inom NFL som nu möts, och jag älskar den här typen av matchup också. Alltså Pittsburgh Steelers som har extremt bra försvar, och sen har du Washington Commanders som har ett extremt bra anfall, ställs nu emot varandra. Sådana typer av matcher brukar ofta resultera i att den offensiva delen är den som vinner, och det är den vi får se mer av. Så den här matchen kommer definitivt vara mellan Russell Wilson och hans quarterbackspel mot Jaden Daniels. Och jag tycker Terry McLaurin exempelvis har ju verkligen kommit fram återigen under den här säsongen. Visat hur duktig han har varit tidigare, men kanske inte haft rätt förutsättningar. Framförallt inte rätt quarterback. Nu har han det. Och samma sak med det anfallet i Pittsburgh Steelers. Har ju rätt spelare bakom sin offensiva linje. Som ska kunna hitta fram till picken. Som ska kunna hitta fram till de stora spelen som vi inte får sett ifrån Pittsburgh Steelers sida på väldigt många år. Så den här matchen känns extremt rolig att kolla på. Det är också två lag som är verkligen hårda i sitt spelsätt. Alltså jag menar, de lämnar absolut allting vad som är liksom känslor och vad som är rädsla bortom för planen och bara gå all in. Så det här ska bli rolig fotboll, definitivt. Mycket springspel. Brian Robinson Jr. kommer definitivt vara tillbaka i den här matchen, tror jag, och det kommer också öppna upp för ett ännu roligare offensivt spel. Så nej, den matchen 19-0 spelas, den ska du kika på. Så enkelt är det.
Mm. Jag ska ge en ledtråd hur jag kommer låta på måndag morgon, ungefär så här. För att min match som jag tycker ska bli mest latch att se, det är den som spelas då natten mellan söndag och måndag 02:20. Det är då Houston Texans hemma mot Detroit Lions. Och precis som alltså Washington Commanders i år, så var Houston Texans det laget i fjol, ja, tillsammans med Detroit. Alltså det var ju de två som var de två mest positiva överraskningarna under fjolåret. Nu möts de. Och ja, om jag bara ska säga vad jag tror, så tror jag att Detroit kommer vinna. Men jag tror att de kommer behöva kämpa, för att detta Houston-lag är fan om inte kattskit, framförallt på hemmaplan. Så att det här, det kommer nog bli som de flesta matcherna med Detroit Lions, att det kommer bli ganska poängrikt. Det kommer bli det kommer bli tämligen tight, men Detroit kommer morra i slutändan. Men riktigt latcho om man är som jag, en människa som kan hålla sig vaken, för att man börjar sent. Jag börjar 14 på ordinarie jobb, så att det där är lugnt. 02:20 Houston Detroit, it's gonna be fun baby.
Ja, den kommer bli rolig. Alltså, jag menar, Joe Mixon i ena ringhörnan, och sen har du Jameer Gibbs och David Montgomery. Det kan inte bli bättre. Alltså, jag menar, det här kommer bli roligt att kolla på, och definitivt en match som är värd att sitta uppe för. Det är liksom ingen Super Bowl anda över den, men fan, det kan vara nära, alltså, framförallt spelet. Så nej, enig sheriffen. Kikar vi då på hockeysammanhanget där då? Jag måste ändå, lite som i Commanders och Steelers-sammanhanget, här kommer jag plocka två stycken originallag inom NHL. Nämligen Toronto Maple Leafs som ställs emot Detroit Red Wings. Sådana här matcher gillar man. Och just nu så tycker jag också att båda lagen är ungefär på en liknande nivå. Jag menar, Dylan Larkin spelar jättebra för Detroit Red Wings sida, och sen har du Toronto Maple Leafs en William Nylander som ser ut som primen han var i förra året. Mycket som klickar för båda lagen, och framförallt så är det, ja, men rivalitet på sätt och vis som alltid kommer fram i de här matcherna, och det gör det väldigt roligt och underhållande att kolla på. Sen att den här matchen också spelas i en bra tid, så man kan kika på den samtidigt som man har igång NFL-matcherna. Eller om du nu tycker exempelvis att klockan 10 matcherna kanske inte de sexigaste. Alltså jag menar, New York Jets mot Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles mot Dallas Cowboys och Tennessee Titans mot Los Angeles Chargers. Så där liksom. Så här, du väljer istället att kolla på NHL, och då är det fan den här bästa matchen du kan välja att sätta igång på TV:n. Så innan och emellan du kikar på Detroit Lions-matchen och har sett Washington Commanders-matchen, så är den här matchen som är den som du ska kika på. Och jag hade inte blivit förvånad om Detroit Red Wings faktiskt vinner den här matchen heller. Men jag väljer att inte välja något av lagen, utan istället säga att det kommer bli ett överspel på antal mål. Där har du mitt. Över 5,5 mål i den här matchen. Maple Leafs alltså mot Red Wings.
Mm. Jag är lite mer, vad säger man? Jag är lite mer pang på rödbetan när det kommer till NHL. För det finns några lag som har imponerat, och de har gjort det på olika sätt. Alltså Los Angeles Kings tycker jag har imponerat med sin offensiv. Mm, att man liksom har fått igång, flera spelare som jag egentligen inte har någon koll på innan den här säsongen. En sån är han som heter Laferriere, som spelar powerplay tillsammans med Kopitar, Kempe, Fiala, och så har de någon tjomme på backen där också. Han är en sån här som har gjort, han gör mål nästan varenda match. Mm. Nu möter de Columbus, ett lag som i normala fall släpper in ganska mycket mål. Ganska vassa offensivt också. Så att mitt spel blir ju då LA Kings att vinna och Laferriere att göra mål. Då får du en uppoddse till en 5 gånger fläske, skulle jag gissa.
Ja, det lär du få. För han brukar stå i ungefär 3 gånger pengarna. Sen ett annat bra spel är väl att de kommer vinna med minus 1,5 också. Det kan du definitivt också lasta för att de kommer leda i slutändan av matchen. Columbus kommer behöva plocka sin keeper. Det kommer bli ett ytterligare mål och grattis, ditt spel har suttit.
Ja, absolut. Sen om man vill lassa den där kupongen ännu mer, då kan man ju spela att Ansa Kopitar gör poäng, Adrian Kempe gör poäng, Fiala gör poäng, för det är de som gör poäng.
Går inte att spela ihop.
Ja, det går säkert på någon sida.
Ja, om du hittar den sidan, hör av dig i så fall. Då jävlar har jag en ny sajt som
är det Olssons nummer? 070. Nej, jag skojar. Okej, Olsson. Vad tar vi härnäst? Tar vi basketballs eller har du någon NFL-match?
Nej, men där är ju skrällen, skriffen. Och min skräll för denna vecka kommer att vara i NFL-sammanhang. För jag kommer gå emot detta Chicago Bears nämligen. Det är så att de möter Pittsburgh, nej inte Pittsburgh Steelers utan New England Patriots möter de ju såklart. Och det är ändå ett Patriots som jag kanske inte har blivit jätteövertygad över, men samtidigt så tycker jag att det finns någonting med Drake May och hans spel som faktiskt får mig att känna ett hopp för den här organisationen. Att de kanske ändå har lyckats hitta en quarterback som faktiskt kan fungera. Han är inte den absolut mest spektakulära quarterbacken, men han är trygg i fickan och han gör som oftast rätt beslut också. Och det å andra sidan så tycker jag inte att vi ser det från Chicago Bears håll. Alltså jag tycker att Caleb Williams är ungefär som ett rådjur i strålkastarljuset liksom. Eller ja, framför bilen där liksom. Han känns jävligt mesig i sitt spel och det känns ofta som att han försöker hitta spel som inte finns där och istället så sular han upp bollen på läktaren. Och jag som också har haft honom i min fantasy är bedrövad över hans spel och tycker att han är så dålig så att jag tror att det här New England Patriots-laget definitivt har en jättechans. Alltså jag menar Ramondre Stevenson, du pratar om Hunter Henry, det är ändå spelare som har den här säsongen lyckats. Och då Drake May också i spetsen. Så nej, jag tycker att det talar i favör för New England Patriots. Och framförallt det som gör det är deras försvar. Deras försvar tycker jag är definitivt bättre än Chicago Bears. Chicago Bears inledningen på säsongen såg bra ut på det defensiven. Eller halvt i offensiven, men definitivt i defensiven. De gör inte det längre. De ser inte bra ut i defensiven. De kan fan stoppa någonting. Då tror jag inte att de kommer kunna stoppa Ramondre Stevenson. Jag tror inte att de kommer kunna stoppa Drake May med flera. Så här jag säger 3-35 gånger fläsket på New England Patriots. Där har du.
Pumpa på. Jag försöker komma in på en match här för att titta vart linan ligger. Så att du ska få en skräll som är lite feg.
Oj, det gillar vi inte.
Vi ska titta här. Vi ska titta här vad handikappet står i. Ja, nej men så här är det. Att Tampa Bay, som jag tycker har imponerat i år, spelar då hemma. Där har vi linan 5,5. Perfekt. Tampa Bay spelar då hemma mot San Francisco 49ers. Och som alla vet så har San Francisco har ju egentligen ett jättebra lag på pappret. Ska vara med och slåss om en Super Bowl. Men de har haft väldigt, väldigt mycket skador.
Är Krille tillbaka i den här matchen? Eller är han bara på träningarna?
Krille är, ja vad säger man, han är questionable, han kan spela, men det är ju lite så här, man måste vara i form, även om man är Krille McCaffrey så kan man inte gå in och vara liksom bäst i världen det första man gör, utan han kommer säkert matchas in lite lugnt när han väl är redo för spel, men med liksom argument att San Francisco har inte imponerat i år, visst man har vunnit lite matcher trots skador, men det är inte de här nej, det är inga sådana här liksom att man ställer skåpet och verkligen visar att vi är på riktigt. Utan det är så här, ja, vinner med 3 poäng där och 4 poäng där. Tampa Bay däremot, du var inne på det tidigare. De imponerar trots att de också har mycket skador på viktiga spelare. Och ja, jag tror liksom att det kommer bli tight här i alla fall. Jag säger varken att Tampa vinner eller att San Francisco vinner. Men jag tror att handicapet 5,5... Alltså att Tampa Bay leder med 5,50 när matchen börjar. Det tror jag kommer sitta och det är då en skräll i den här matchen. Att om Tampa förlorar med ett field goal, alltså 3 poäng, ja då sitter spelet. Så varsågoda, Tampa Bay Buccaneers 5,5 mot San Fran. Där har du den.
Jag gillar den sheriffen dock, alltså med tanke på att alltså Jag var inne på det förra veckan. Jag tog Tampa Bay som min skräll mot Kansas City Chiefs. Och jag tycker att de visade sig i den matchen att de var värda den tanken åtminstone. Sen att de inte lyckades vinna matchen i övertid är en annan sak. Men absolut, alltså jag tror att efter den matchen så kommer de komma in i den här matchen med ännu mer självförtroende och känna att fan, vi kan nog spöa San Francisco 49ers. Hade de spelat dåligt i matchen mot Kansas, då hade inte du valt den här matchen heller som en skräll, utan vare hur det såg ut där. Så nej, jag gillar sheriffen. Nu är det dags för lite basket. Det är kul, bortsett från laget som jag ska prata om. Det är inte alls kul.
Ja, eller mitt lag, det går ju också piss. Ska vi börja med ditt lag? Så jag gör så här, Olsson. Du håller alltså på skitlaget som man inte trodde skulle vara ett skitlag. Vad är det som har hänt med Milwaukee Bucks? Medan du berättar det för alla lyssnare så går jag och hänger upp tvätten. Det är bara 3 stycken t-shirtar, så det här kommer gå jättefort. Över till Olsson.
Nej, alltså det är ju ett av ligans just nu sämsta lag. Alltså som tur är, om du faktiskt går in på NBA.com och kikar standings, så är faktiskt Philadelphia 76ers sämre. Men det är ändå 2 lag då som ska vara några av ligans bästa och som är i stort sett inför säsongen av alla experter, av alla som följer NBA, tippade till att ta sig till slutspelet, och de ligger sist båda 2. De är fruktansvärt jävla dåliga. Utah Jazz lika så, men fan, det finns inget hopp i det laget ändå. Utan det finns
och vad
det
är det som
bus.
Har hänt då?
Vad fan är det som har hänt? Jo, man måste nästan gå tillbaka till fjolårets säsong. De hade Adrian Griffin som de vann matcher med som sin head coach. Men de kände att det var någonting som skavde. Det var någonting som inte riktigt klickade på den nivån som de ville. Nej, då plockar de in Doc Rivers istället, som har absolut misslyckats med varenda lag som han har coachat. Aldrig lyckats liksom, den hypen som har funnits kring de lagen har han aldrig lyckats hålla. Och det känns som att just nu i Milwaukee så är det antingen Giannis eller så är det Damian Lillard som spelar bra. De spelar sällan bra båda 2, och framförallt resterande del av spelarna levererar inte alls på den nivå som är tänkt. Och deras försvar kan inte hålla igen heller. De förlorar match efter match, även fast de har spelat tajta matcher som nu senast exempelvis mot Cleveland, när de ändå spelar 114 mot 116. Men det funkar liksom inte. De lyckas inte vinna matcher. Och det tragiska med det, tyvärr, är att jag hade inte blivit förvånad om Giannis efter den här säsongen, om det fortsätter på det här sättet, hade försökt att dra sig ifrån Milwaukee Bucks, alltså att kräva en trade med ett annat lag. För som det ser ut just nu, som sagt, så är det inte den nivån som Giannis förväntas leverera på i ett lag som ändå har, bara för några år sedan, gått och vunnit hela skiten. Utan att, nej, som sagt, det klickar liksom inte. Truppen är inte enhetlig så som den var när de gick och vann hela skiten. Utan någonting måste ske. Och matchen som jag kommer prata om och som jag kommer ändå lyfta är en match som känns som en måste-match. Alltså vinner de den här matchen så kommer hela NBAs liksom expertkommentatorer och alla som följer ligan känna okej, nu är de på gång. Nu faktiskt finns det liv i det här laget igen. De möter nämligen inga mindre än Boston Celtics. Och den här matchen spelas, jag måste förresten bara rätta mig, Maple Leafs mot Red Wings spelas på natten till lördag, tror jag att det är. Och den här matchen är den som spelas på söndag samtidigt som NFL-matchen då. Bucks mot Celtics. Alltså fjolårets mästare möter det sämsta laget just nu i hela NBA. Kan Milwaukee Bucks vinna den här matchen? Kan Damian Lillard och Giannis Antetokounmpo spela bra tillsammans? Och resterande del av truppen faktiskt bara gör det som krävs för att de ska vinna matchen, inte tabba till det. Då kan de vända hela sin säsong. Alltså det räcker med en sån här match. Men blir de överkörda istället av Boston Celtics, då tror jag fan inte att de kommer ta sig till slutspelet, utan jag tror att de kommer förlora matchen efter det också, och det kommer vara tufft för dem att komma tillbaka därefter. Så som sagt, nästan en måste-match för Milwaukee Bucks, så de kommer definitivt vara stora underdogs i den här matchen. Men med tanke på att det är en väldigt måste-match också, de måste nästan till gå in som att det här är en slutspelsmatch, så säger jag att Milwaukee Bucks har en stor chans att åtminstone täcka handikappslinan. Sen om de vinner eller ej, det vågar jag inte säga. Jag hoppas såklart det. Men Boston Celtics är för bra just nu för att Milwaukee Bucks, så som de spelar, ska kunna vinna den här matchen. Men betta i så fall handikappet. Där har du mitt spel, NBA-spel.
Yes, jag fattar mig lite kortare, men jag ska bara säga, jag håller ju på Orlando Magic i NBA, och ja, jag behöver inte berätta vad som har hänt, utan det är att vår vän Pablo Banchero är skadad, därför gör vi inte tillräckligt många poäng för att vinna matcher. Men två lag som är i normala fall ganska poängglada, det är ju Indiana Pacers, gjorde flest poäng av alla lag under fjolåret, gör ganska mycket poäng i år också. Och jag tycker också att New York Knicks har liksom, när de möter lag som driver upp tempot, då har de också en förmåga att hänga med och göra mycket poäng. Och de möts ju då söndag kväll. Nu är inte linan satt på över eller under ännu, men jag säger att spela över. För att, alltså framförallt hemma spelar Pacers med, ja just det de heter, de spelar med pace, alltså de spelar fort. Halliburton, Siakam med flera gör alltid mycket poäng, skapar chanser, och årets upplaga av New York Knicks, framförallt alltså Jalen Brunson, fan vad älskar den spelaren, alltså de hänger med, det är inte så att de är NBA:s bästa lag, långt ifrån, men de hänger med i de flesta matcherna tack vare framförallt Brunson, det är ett jävla geni, och Carl Anthony Towns har ju kommit igång lite nu på slutet också, så att överlina på den matchen, Pacers mot New York Knicks.
Jag måste bara nämna det, jag såg ju en slutspelsmatch i New York mellan de här två lagen i maj tror jag det var. Jävla vilket tryck alltså, och Pacers förlorade ju den serien, men New York Knicks alltså ändå, de har förlorat de två senaste matcherna, Pacers har vunnit de två senaste matcherna, det blir spännande att se, men det är ju, de gillade inte varandra i slutspelet, och jag tror inte att de tycker bättre om varandra nu heller. Så nej, spänd stämning och framförallt rolig match att kika på. Så bra pick, sheriffen.
Grazie.
Lätta stålar, sheriffen. Jag måste kliva tillbaka till NHL här, för att det är nämligen så att det är ett lag som du har pratat lite om, framförallt en av spelarna, Kaprizov, som är extremt duktig, Kirill Kaprizov i Minnesota Wild, som gör extremt bra ifrån sig. Han och hans lag nu tar sig an Chicago Blackhawks. Och det här är ett Chicago Blackhawks-lag som är precis vad vi trodde, ett av ligans sämre lag. Medans jag tycker Minnesota Wild har verkligen bevisat sig vara ett riktigt bra lag i år. Jag menar, de släpper knappt in några mål i matcherna de spelar. Målvaktsspelet ser väldigt bra ut, och jag tycker framförallt anfallet också klickar på den nivån som man hoppas se. Så de spelar också väldigt rolig hockey i Minnesota Wild. Den här matchen känns också som en skön match för dem att spela, med tanke på, som sagt, Chicago, det går liksom inte för deras del. De har vunnit några matcher här och där, men det är liksom mer alltså flukmatcher än vad det känns som att de har spelat på en briljant nivå. Det är mer liksom andra laget som har liksom inte kommit till spel överhuvudtaget, medan Minnesota Wild har spelat på en väldigt bra nivå genom hela säsongen. De har vunnit 8 matcher, förlorat 2 övertidsmatcher också. Så nej, näst bäst just nu i Central Division. Och jag tror det fortsätter så ett tag till. Och jag tror att definitivt den här matchen så vinner de. Så definitivt betta på Minnesota Wild.
Mm. Det enda som är i farozonen, om man ska flika inåt, det är ju så här att ofta när lag som ligger liksom högre upp i tabellen möter sämre lag, då är det så att man luftar sin andra slips, alltså andra keeper. Och det är ju, du var inne på att de knappt släpper in någon mål. Det är ju de matcherna då Filip Gustafsson vaktar kassen. Ställer man in Blomman, alltså Fleury, då kan det bli lite mer skakigt. Men jag är helt enig att det där ska ju bli en vinst. För tittar man på Kaprizov, Zuccarello, Joel Eriksson Ek, Matt Boldy med flera, alla är ju i svinbra form. Man har backar som funkar, man har målvakter som funkar, i alla fall Phil the Thrill Gustafsson, Och nej, Chicago är ett lag. Så länge man inte underskattar dem så ska man stöka av dem. Ja, man ska vinna 9 av 10 i alla fall. Så att jag absolut är med på den också.
Vad säger du då, lätta stålar?
Jag säger så här. Det finns ju ett lag i NFL som har någonting ganska häftigt fortfarande att spela om. Det är att gå obesegrad genom säsongen. Kansas City Chiefs. Nu har man chansen att gå upp i, ja, vad har man vunnit? 9, va? Så man har chansen att gå upp i 10-0. Och det, ja, det smakar ju fågel att möta Detroit. Detroit heter de inte. De heter Denver Broncos på hemmaplan.
8 matcher spelare, så 9-0 kan de
åtta spelade. 9-0 kan de gå upp i. Och det är ju liksom, går man upp i 9-0, du har liksom, ja, du är mer, med tanke på att alla lag spelar 17 matcher. Du är halfway there, för att citera Johnny Bon Jovi i Living on a Prayer. Och ja, det är en morot så god som någon. Gå obesegrad en säsong. Hemmaplan, Arrowhead, de kommer vara högljudda som vanligt. Denver, ja, de är okej, men inte mycket mer. Kansas City är på riktigt, de är bra. Nytändning med DeAndre Hopkins, gjorde 2 touchdowns förra matchen. Det ska bara kunna sluta på ett sätt. Ingen dunderodds än 25, men det heter lätta stålar. Lassa in, hej!
Jag är ju dock imponerad av Bo Nix faktiskt. Alltså lite som Drake May. Jag tycker att känns som en lugn quarterback bakom sin offensiva linje. Och också som en quarterback som kan sticka iväg på springspel. Han vågar mycket med bollen. Och det är inte på så sätt att han vågar mycket och bara kastar den till motståndarlaget. Utan han gör ändå rätt beslut. Så jag är imponerad av honom.
Är det något lag som också, liksom, förutom att de har en jävligt bra offensiv, så har de ju en ruggig defensiv. Alltså de är framförallt på hemmaplan, alltså Kansas City Chiefs. Man tänker bara, det är bara Patrick Mahomes. Och förut tänkte man, det är bara Mahomes och Travis Kelce. Mm. Nej, det är så mycket mer. Det är ett jävligt bra försvar. Ett jävligt bra kollektiv.
Absolut.
Så att, nej, det är bara Lassa.
Ja, den ska bara gå på ett sätt, absolut. Jag tror ju dock inte att Kansas City Chiefs kommer gå och besegra igenom den här säsongen. Men det säger kanske lite mer i hopp om att de inte ska göra det. För fan, gör de det, då vinner de Super Bowl definitivt. Och då blir de det första laget i historien, bortsett från Miami Dolphins då såklart. Så andra laget i historien blir det såklart. Som har ändå gått obesegrade och vunnit Super Bowl. Men de blir det första laget i historien också att vinna en three-peat. 3 raka Super Bowls. Hajajaj.
Och det första laget att vinna 17 matcher. För att det har ju alltid varit 16 matcher. Men det utökades ju för någon säsong sen. Så att det är bara den feather in the hat.
Ja, det är det. Definitivt. Men och de enda som vi har som kan rädda oss någonstans från det just nu, känns det som att det är Detroit Lions. Kom igen Lions någonstans.
Come on Lions round. Ja.
Vad säger du om trippel då? Ska jag börja där, sheriffen, eller?
Ja, du har väl börjat hela inspelningen, så det är bara att pumpa.
Jag har ju
på.
Gjort det, förvisso. En liten trippel här som är lite rolig att följa med tanke på att vi kör på både spelarnivå och lite matchnivå. Så jag säger Washington Commanders vinner, och sen kan du egentligen i det spelet slänga in att Brian Robinson Jr. gör en touchdown, springer in för en touchdown. Men jag väljer att slänga in 2 till på det här, nämligen att som sagt Milwaukee Bucks täcker linan, och sen tror jag också att Kirill Kaprizov kommer att göra mål för Minnesota Wild mot Chicago Blackhawks. Där har en kombination av de matcherna som jag pratat om.
Snyggt. Då kör jag 3 matcher som jag har gaggat om och summerar enligt följande. Tampa Bay att inte förlora med mer än 6 poäng. Alltså Tampa Bay plus 5,5 hemma mot San Francisco 49ers. Kansas City Chiefs att vinna mot Denver Broncos. Och LA Kings att vinna hemma mot Columbus Blue Jackets.
Mm. Det känns som en stabil trippel, sheriffen. Vi har ju dock en match som vi inte har pratat överhuvudtaget om med tanke på att den är för jävla dålig och så tråkigt för das German people att de ska behöva se den här skiten. Men de har ju underhållningen under halftime, nämligen med Machine Gun Kelly. Alltså Carolina Panthers tar sig an New York Giants i Tyskland. Vilken skitmatch. Tänk att du och jag var nära på att köpa biljetter till den här och få se Bryce Young mot Daniel Jones. Alltså det känns ju bättre spel av att se liksom typ Millwall mot något brunklag liksom. Du har en roligare dag att kolla på en sån match än den här. Men det som är fördelen med helgen är att det är Farsta på söndag. Så vill du bara få lite tid för dig själv, se att du ska kolla på den här matchen, men sätt dig och kolla på något roligare. Sätt dig och kolla på YouTube eller fan någon serie eller någonting. För den här matchen är inte värd att kika på.
Ja, eller tips, du nämnde Machine Gun Kelly där i halvtid. Han har ju en dokumentär som heter Life in Pink. Du kan spana in ja. Ungefär en och en halv timme. Den är ganska
kika
intressant.
Kika på den istället. Alltså, mycket bättre än vad den här matchen kommer att vara. Alltså, jag förstår inte hur NFL har planerat för den här matchen. Framförallt när de visste hur de här två lagen var. Jag menar, det är ingen chock att New York Giants är skit. Och det är ingen chock att Carolina Panthers är skit. Vi alla visste om det inför säsongen. Men ändå så planerar de för en sån här dålig match. Om alla matcher liksom som de kunde välja på, kunde de inte tagit Washington Commanders mot Pittsburgh Steelers i Tyskland istället? Eller Tampa Bay Buccaneers mot San Francisco 49ers? Indianapolis Colts mot Buffalo Bills? Alla jävla matcher förutom den hade ju varit roligare.
Ja, men det är ju, man ska säga som det är också, att det är ju skitlagen som får spela i Europa. Det är ju därför Jackson vill spela varenda år i London flera matcher. Det är därför Carolina, vi såg ju Carolina mot Minnesota och då var Minnesota inte bra.
Nej, men tänk fjolåret, för några år sedan. Fjolårets Tysklands match, Miami Dolphins mot Kansas City Chiefs. Det kändes som en Super Bowl.
Ja, absolut. Men tittar man på vad som hände i den matchen, det var ju som alltid när Dolphins möter Chiefs. De kan inte göra poäng och då blir det också tråkigt. Här tror jag i alla fall det kan bli jämnt, vilket i alla fall tillför en viss typ av underhållning. Absolut. Alltså Chubba Hubbard kritar på nytt kontrakt nu med Panthers, alltså en förlängning. Mm. Han tycker jag har varit skitbra här på slutet.
Ja, men det har han. Absolut.
Jag tycker ändå att Daniel Jones är... Han kanske inte är bra, men jag tycker ändå han är ganska underhållande att titta på. Och alltså, vad heter han, lilla spjuven som fångar passningar från honom? Han är ju fin också.
Malik Rookien. Neighbors.
Ja, så heter han. Så det finns ändå lite så här spelare man kan titta på, men som lag, helt enig, två jävla pisslag. Men ja, man får leta guldkorn och NGK Olsson i pausen.
Ja, men det gillar vi i sheriffen, det gillar vi. Det kanske inte alla som lyssnar på oss som tycker om honom, men vi uppskattar det. Framförallt så uppskattar jag nu också att jag har något gemensamt med Ronnie Radke, kasinospel, fint.
Nice. Mm. Jag ska berätta också om Gnistan Olsson när han klippte sig en gång som Machine Gun Kelly. Då sa han, tror du att någon kommer tro att jag är han nu när vi ska på konserten?
Nej. Sa jag verkligen det? Nej, det gjorde jag inte.
Ja, jo då, när vi satt och groggade inför. Först var vi på Fulham, sen skulle vi på MGK på kvällen.
30 år gammal sitter jag och säger det. Jag var ganska dragen då också, sheriffen. Både du och jag var ju tankade under den spelningen. Men ja, fan. Det gör vi inte om förresten. Tips till er som åker till London och tänker liksom att vi kör en fullspäckad dag. Vi går på match och sen går vi på spelning. Det är ganska långt emellan allting i London, så det är mycket taxitid. Och framförallt har du ju druckit lite öl inför matchen och under matchen. Sen ska du sitta i en taxi
inte bara öl, grogg
två timmar.
Också.
Ja, grogg också. Ska du sitta i en taxi två timmar i bilkör på vägen till spelningen. Du kommer bli trött. Och framförallt så behöver du hitta något sätt att komma igång då igen. Det är svårt.
Mitt tips är så här, att om du ska gå på två grejer, pika vid den andra. Alltså ha inte två dunderfyller på samma dag, för då blir man trött. Utan var lite soft när du kollar fotboll och sen konserten på kvällen, ja, då groggar du på. Då kommer det funka. Men ja, gå inte all in klockan 12 på förmiddagen som vi gjorde. Och sen fick ju Fulham rött kort efter 2 minuter, så att den matchen var ju körd. Torska med 4-1 hemma mot Newcastle, så att uffa mig. Ja. Men spelningen var bra, de tre låtarna jag var vaken i alla fall.
Ja, nej, men jag såg också, jag såg hela spelningen. Minns inte hela, men det jag hade känsla av var att det var bra. Jag var nöjd efteråt i alla fall när vi stod där i kön på McDonald's strax bortom Wembley Arena. Fint.
Du, Machine Gun Olsson, innan vi lägger på luren så vill jag ge en liten uppmaning till alla som tycker om hockey. För det finns ju lite hockey man kan titta för en väldigt billig peng nu. Och när man säger damhockey så är det många som säger damhockey är inte riktig hockey. Nej, okej, man kanske inte, det kanske inte är lika brunkigt och lika fysiskt, men Sverige möter Finland på lördag i Scaniarinken, Södertälje. Och jag tycker att fan, kom dit och kolla, för att jag jobbar ju på de här matcherna. Dels får man höra mig prata engelska, bara det är värt entrépengen.
Ja, det är det.
Sen är det ju också så att det är överraskande bra kvalitet. Sverige mötte Tjeckien under gårdagen, var där och jobbade också. Jag måste säga det att tjeckiska spelarna, alltså deras skridskoteknik och klubbteknik, det är liksom, ja men det är NHL-klass. De är riktigt jävla vassa. Sverige lite mer kantiga kanske, men en jävla grit och en jävla kämpaglöd. Så att är det någonting som kommer finnas när de möter Finland, det är ju samma intensitet och grit. Och vill man då komma och heja på Sverige, nu höftar jag vad det kostar, det kanske kostar en hundring att köpa en biljett, det är inga pengar alls. Kom och kolla Scaniarinken på lördag, Sverige Finland, damlandslaget, damkrona, folkets lag, stöttar dem på plats. Tack, hej.
Bra shoutout, sheriffen. Och med de orden så tackar vi för detta avsnitt och så är vi tillbaka igen nästa vecka.
Stay onside, eller som vi som kan fotboll säger, reversed Inzaghi.
Skål
som
på
fattar
dig.
Ingenting.
Nej, jag fattar ingenting. Hej.
Right on.